Tack att jag får komma igen. Jag har varit här två gånger och det här är tredje gången. Jättetacksam för det. Jag tänkte berätta om en händelse för några år sedan från mitt arbete. Och jag jobbar i Göteborg som ingenjör på Volvo. Vi har suttit och fikat. Och det hade varit en ganska lång fikarast. Ibland kan det bli så, det drar ut på tiden. Och precis när vi är på väg att resa oss och jag är på väg mot min arbetsplats och ska fortsätta jobba, så är det en av mina kollegor som tittar på mig så här: du Mattias, vilka är de tre viktigaste värderingarna du har fått med dig från din kristna tro? Och på väg liksom tillbaka till arbetsplatsen så fick man den frågan och skulle ha ett bra svar. Och det vet jag inte om jag hade, men jag svarade i alla fall. Ja, men värderingar är lite, jag tyckte det var svårt, vad är en värdering så. Så jag tänkte, vad är de tre viktigaste grejerna helt enkelt? Och det första jag nämnde är att Gud, det finns en Gud som har skapat mig. Det ger mig ett syfte och en mening med livet. Nummer två vet jag inte riktigt vad jag sa, men jag tror jag sa någonting i stil med att min kristna tro ger mig en förståelse och förklaring till människans oförmåga att göra det som är gott. Det ger mig en ödmjukhet både i relation till mina egna och andras brister. Och nummer tre vet jag vad jag svarade. Det var möjligheten och behovet av förlåtelse. Möjligheten att själv bli förlåten och att ha möjlighet att förlåta andra. Och på det sättet kan vi bli fria. Och man kan diskutera om det här var de tre viktigaste sakerna i kristen tro, men det var helt enkelt vad jag svarade där. Men en av de här grejerna tar Jesus upp väldigt mycket, och han är väldigt tydlig med det, och det är behovet av att förlåta andra. När någon har handlat fel emot dig, hur hanterar du det? Och då ska vi läsa den texten som jag tänker utgå ifrån, och det är från Matteus evangeliet kapitel 18. Så ni får gärna slå upp det. Då ska vi läsa vers 21-35, ett lite längre stycke där. Då kom Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom: jag säger dig, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade: ha tålamod med mig så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare följde ner och bad honom: ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: du usle tjänare, hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske fader göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder. Jag läser från Svenska Folkbibeln 2015. Gud har tänkt att vi som människor och som troende, Gud vill att alla människor ska bli frälsta, inte ska leva ensamma. Vi behöver varandra. Och vi behöver kristen gemenskap, församlingen. Och i den gemenskapen så kommer vi nära varandra. Vi stöttar varandra, vi hjälper varandra, vi uppmuntrar varandra. Men det är så med relationer, att ju närmare varandra man kommer, och vi är ju människor med brister och fel, så händer det också att vi sårar varandra. Och det måste ju inte vara i nära relationer vi blir sårade, men kanske är det där det tar som styggast ibland. Och vi människor kan bli ganska rejält sårade. Och jag tycker att när jag talar om ett sånt här ämne, tycker jag det är lite svårt. För jag vet att det troligtvis finns de bland er som har erfarenhet av att ha blivit sårade betydligt kanske djupare än vad jag själv har erfarenhet av. Och det där kan sätta sig väldigt, väldigt djupt och vara svårt att hantera i relation till andra människor. Så därför så, ja, det är viktigt att tänka det. Det är inte jag som kommer med mina erfarenheter och förmedlar till er vad jag har erfarit. Utan jag har vissa erfarenheter av det här. Men framförallt så vill jag förmedla vad Guds ord säger om den här saken. Så, den här liknelsen som Jesus berättar, den berättas i ett sammanhang. Och därför är det viktigt att också ta med vad händer före det stycket som jag just läste. Och det börjar i vers 15. Ska vi se, så har jag rätt nu. Precis, jag som inte kan läsa. Om din broder har syndat, står det. Det handlar om en situation där det finns en tydlig förövare och ett offer. Det är någon som har gjort någon annan något ont, något fel. Och sen så beskrivs här i det stycket som är före en liksom process hur man kan hantera med om någon har gjort något fel. Om någon har syndat, och så finns en process, ett sätt att hantera. Och Jesus, han går igenom steg för steg hur man varsamt kan hantera en sån situation och reda ut problemet. Och utan att gå igenom detaljerna, så det Jesus gör, det är att han säger att börja med personen det gäller. Och sen så stegvis blanda in fler och fler om det behövs. Ofta gör vi människor precis tvärtom. Vi går och pratar med alla andra utom den personen det faktiskt gäller. Vilket kan orsaka väldigt mycket skada. Sen är den här processen, jag tror vi kan lära oss mycket av det rent mänskligt. Hur vi hanterar konflikter rent allmänt. Jag tror också att det här är något som Jesus, han ger det här till sina lärjungar. Om ni läser efteråt så kan ni göra det. Jag tror att det är ett sätt att hantera konflikter i en trygg och kärleksfull gemenskap mellan troende. Där vi kan hjälpa varandra. Och det är inte heller så att vi alltid ska gå till en person som har gjort fel och liksom försöka reda ut det. Det finns andra bibelord, till exempel i Efesierbrevet, om inte slupp det, men där står det: var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Och vi förstår att det Jesus tar upp här, det är ganska grova överträdelser och saker som är oacceptabla i en kristen gemenskap. Och målet med liksom den här processen är att lösa ut de problem som finns för att vi ska föras närmare Jesus och varandra igen. Och det handlar om att hjälpa sin bror eller syster att bli fri. Och inte på något sätt att sätta dit någon annan. Så. Jag bara nämner detta för att ni ska få helheten. Sen är det några verser emellan här. Vers 18 står så här: allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Och det är en spännande vers som man inte tänker beröra så mycket mer än att den här versen har ibland tolkats fel och den kan missbrukas. Och det är viktigt att förstå att vi har inte någon makt som inte Gud har. Och ja, var försiktig med den versen så du inte tolkar den på fel sätt. Och sen vers 19 och 20 är spännande. För där står det här: om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. För att två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och det här är ett bibelord som vi ofta tar upp i samband med att vi kanske har bönesamlingar eller samlingar eller så. Men jag tänker att det finns faktiskt en tanke med att Jesus lyfter upp det just i det här sammanhanget. När han talar om konflikthantering. För det är ju så att Jesus har lovat att vara nära oss. Oavsett om vi är en eller två eller tre. Va? Så det måste ju finnas något annat som han är ute efter här. Och jag tror att han lyfter upp det här för att han vill poängtera. Att han vill stå bakom en sån här process. När det faktiskt har ett konkret problem att ta itu med. När det finns en förövare, ett offer. Vi har någon som har syndat. Vi har någon som har blivit sårad, skadad. Och Jesus vill vara där för att hjälpa oss att komma tillsammans och få rätt relation med Gud och varandra igen. Så, det var förövarsidan det. Och nu kommer jag till offret, Petrus. Efter att ha hört det här som Jesus säger om att gå till rätta med saker och sådär. Så kommer Petrus till Jesus och så frågar han: hur många gånger ska jag förlåta då? Och så tar han i rejält och säger det här: ska jag förlåta hela upp till 7 gånger? Och jag kan inte riktigt svara för varför han nämner just siffran 7. Tydligen så fanns det någon rabbi som hade sagt att upp till 3 gånger ska man förlåta. Men sen är det nog. Upp till 3 gånger. Men man kan inte kräva mer av dig. En judisk rabbi. Kanske var det så att Petrus stod till. Liksom dubbelt upp. Och lite till. Är det så mycket? Och så vet vi att Jesus svarar. Inte 7 utan 70 gånger 7. Som naturligtvis är 490. Men det är ingen speciell poäng med den siffran. Utan Jesu poäng är att det finns ingen gräns. Vi måste alltid vara beredda att förlåta varandra. Så innan vi går vidare här så skulle jag bara vilja reflektera lite grann över: vad innebär det att be om förlåtelse och att förlåta? Så vi vet vad det är vi pratar om här. Och om man jämför med den här liknelsen så har vi två personer som ber om förlåtelse då. De här tjänarna som stod i skuld. Och där kan vi se att be om förlåtelse, det handlar om att erkänna sin skuld, att vara beredd att ta konsekvenserna av sitt handlande och att göra rätt för sig. Det är det som förlåtelse innebär. Så att förlåta är ett val. Och det är ett val där vi ger upp den rätt vi anser oss ha i den situationen som är. Och det handlar om att avsäga sig kraven på rättvisa. Att ge upp sin rätt som man anser sig ha och avsäga sig kraven på rättvisa. Så vi har ena då, be om förlåtelse, som är att erkänna sin skuld och ta på sig konsekvenserna. Och det andra är att förlåta, att avsäga sig kraven och sin egen rätt. Och då är det viktigt kanske att nämna också vad förlåtelse inte är. Förlåtelse är inte att glömma. För vi som människor kan inte nödvändigtvis välja att glömma bort saker. Det är inte heller nödvändigtvis så att vi blir kvitt våra känslor eller smärta i den situationen som är. Och det tror jag vi ska be om och Gud kan hjälpa oss igenom det. Men jag tror inte att det är det som förlåtelse faktiskt handlar om. Det är inte heller att förminska felet och säga att det gjorde ingenting. För det kan faktiskt vara så. Synd är synd. Och det kan ha varit en allvarlig överträdelse. Och det är inte så att vi säger att det betydde ingenting. Att förlåta innebär inte att jag nödvändigtvis försonas med min broder. Det är målsättningen. Men för det krävs det två stycken. Både dig och den som är förövare. Och det kan vi inte kräva. Det funkar bara om båda parterna är villiga. Men det är naturligtvis målet. Och sen har vi ytterligare ett steg till. Att förlåta innebär inte att man har förtroende för personen. Förtroende har vi för olika personer i olika grad för olika saker. Och jag har förtroende för min fru i en massa olika grejer. Men jag har nog inte förtroende för min fru i att leda typ Sverige. Statsminister eller någonting. Inte heller att flyga ett flygplan. Jag skulle inte vilja sätta mig bredvid. Så att förlåta innebär inte att vi nödvändigtvis har förtroende för personen efteråt. Men det är ett val att ge upp sin rätt och sina krav. Och anledningen till att jag tog upp det här med min kollega som frågade var att jag hade tänkt en hel del på olika situationer på jobbet strax innan. Där flera av mina kollegor hade gett uttryck för det här att i olika situationer så uttryckte de att det var rätt att inte förlåta. Att det är fel att förlåta i vissa situationer. Och att det där bygger på att vi som människor, vi har i grunden en känsla för rättspatos. Att vi vill att det ska vara rättvist. Jag tror att det i grunden är en väldigt naturlig hållning. Jag tror att det är en värdering som Gud har lagt ner i oss människor. Rättvisa. För om vi ser på Guds egenskaper. Han är god. Rakt igenom. Han är kärlek. Han är också rättfärdighet. Och han är rättvis. Och det är goda egenskaper. Och att Jesus säger att vi ska förlåta innebär inte då att han säger, det innebär inte att han inte bryr sig om rättvisa. Tvärtom. Han är fullkomligt rättvis. Gud är fullkomligt rättvis. Men vad det innebär är att han vill göra oss fria i relation till varandra och i relation till honom själv. Och fria i relation till våra egna och till andras brister. För det är så att leva med oförlåtenhet är något som tynger ner oss som människor väldigt, väldigt mycket. Och vi har inte möjlighet att ställa allt till rätta. Så om vi inte väljer att förlåta så blir det tankar som gror, som lätt blir till bitterhet och kanske till hat. Och det är saker som bryter ner oss inifrån. På ett oerhört destruktivt sätt. Och det kan leda väldigt, väldigt långt, tyvärr. Så. Som människor kan vi känna. Det är inte rätt att förlåta. För vi vill att rättvisa ska skipas. Men det är inte vi som skipar rättvisa. Det är Gud som gör det. Och han på det sättet har en möjlighet att sätta oss fria. I relation till varandra och till honom. Så. Jag tänkte att vi skulle gå igenom den här liknelsen som jag läste. Om tjänaren. Lite grann. Och vi har den här kungen som vill ha redovisning. Och det är en tjänare då som är skyldig 10 000 talenter. Där, ja, varför just 10 000? Jag vet inte. Men 10 000 talenter. Talent är ett pengamått. Och 10 000 sägs vara då, jag kan inte grekiska, men det sägs vara det största siffran som man hade ett enskilt ord för på grekiska. Sen är ju det här en hebreisk kontext. Jag vet inte hur mycket man kan dra av det. Vilken slutsats man kan dra av det. Men så sägs det vara då. En talent är 6000 denarer. En denar är en dagslön. Så att 10 000 talenter, det är 60 miljoner dagslöner. 60 miljoner. Och en normal livslängd på den tiden, säg 50 år. Det är 15 000 dagar. Ungefär. Så att 60 miljoner mot en normal livslängd då, 15 000 dagar, är en ofattbar summa. Och jag tror att det är hela poängen, att den är så stor så att vi kan inte riktigt greppa den. Så den här tjänaren var skyldig så mycket så att det liksom fanns inte en möjlighet för honom att betala tillbaka. Och därför så bestämmer hans herre att han, hans hustru, hans tjänare ska säljas. Enligt hur saker och ting funkar i den här seden. Så lärjungarna kunde förstå den här liknelsen. Men den här tjänaren, han vädjar: ha tålamod med mig, så ska jag betala tillbaka. Han vill ställa allt till rätta, även om det inte går. Och vad gör tjänarens herre? Jo, han förbarmar sig och han efterskänker skulden och låter tjänaren gå fri. Och innebörden av det här, ja, tjänaren, det är vi. Tjänarens herre, det är Gud. Och sen har vi en medtjänare som kommer in i berättelsen. Och det är våra medmänniskor. Jag tror att Gud vill visa Petrus och i förlängningen oss hur Gud ser på våran skuld. Vår skuld i förhållande till Gud, den är ofattbart stor. Vi har inte möjlighet att betala tillbaka den. Du kanske eventuellt klarar av att leva upp till dina egna krav, om du inte ställer dem allt för högt. Men förmodligen klarar du inte det. Men du kan aldrig leva upp till Guds krav. Gud, som är godhetens ursprung, som är bara god, som är standarden för allt som är gott, du klarar inte av det. Och då vill jag säga till dig som kanske ännu inte har tagit emot Guds förlåtelse: Gud, han vill förlåta dig. Gud vill förlåta dig. Jag tror att det är en viktig lärdom av den här liknelsen, även om vi bara är halvvägs då. Gud förlåter. Ja, sen kommer vi då till nästa del. När tjänaren går ut och möter sin medtjänare som har en betydligt mindre skuld till honom då. 100 denarer, det är alltså 100 dagslöner. Och det är en inte allt för stor summa, betydligt mindre pengar än vad jag är skyldig till banken till exempel. På grund av mitt hus. Men den här tjänaren, han börjar genast kräva tillbaka den här summan av sin medtjänare. Och han till och med börjar strypa honom, så han är riktigt, riktigt hårdhänt här. Och den här herren får höra talas om hur tjänaren har gått till rätta med sin medtjänare. Och blir med rätta mycket, mycket arg. Och här kan vi fundera på liksom, Jesus, han har, å ena sidan har vi den här tjänarens skuld till sin herre, som är våran skuld till Gud. Och sen har vi medtjänarens skuld till tjänaren, som är liksom en människas skuld till en annan människa. Och Jesus värderar de här genom de här olika beloppen han berättar då. Så att våran skuld till Gud värderas oändligt mycket mer än liksom en medkännare skuld till oss. Så kan man fråga sig varför det är så. Vi kan ju tycka kanske att vadå, alla har ju, eller någon annan kan ha behandlat mig så fruktansvärt illa. Är det så mycket liksom mindre värt än så jag liksom, den skulden jag har till Gud då? Jag tänker att ett av de svaren som jag kan ge ligger i kostnaden. Att Jesus, för honom så kostade det allt när han tog mitt och ditt straff på korset. Det var inte bara fysisk smärta som han fick uthärda, utan det var också smärtan av all världens synd som lades på honom. Och sen, vad kostade det dig att bära dina medmänniskors synder? Jesus, han valde att förlåta trots den kostnaden. Trots allt det han fick genomlida på korset. Varför skulle du då inte välja att förlåta? Och sen, för att förtydliga hur viktigt det här är, så berättar Jesus om den här vreden som Herren, eller sån här tjänarens herre, kände och utagerade mot tjänaren som inte var beredd att förlåta. Och det står i vers 34-35, vi kan läsa det igen. I sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske far göra med er, om ni inte var en av hjärtat förlåter er broder. Gud ser oerhört allvarligt på detta med att inte förlåta. Vi har ibland en tendens, eller ja, med rätta så tycker vi det är viktigt att be om förlåtelse. Det är helt rätt. Men det är också oerhört viktigt att kunna förlåta när vi själva har blivit drabbade. Här beskrivs Gud som vred. Och det här är något som kan vara svårt att hantera för många, tror jag. För mig själv också. Jag tror att det här med Guds vrede. Ibland så tänker vi på vrede i relation till våran egen vrede som människor. Och våran vrede är oförutsägbar. Den är ofta utom kontroll när vi blir riktigt, riktigt arga och liksom känner vrede. Men Guds vrede måste vi se i relation till alla hans egenskaper. Gud kan liksom inte i sin vrede uttrycka något som inte står i relation till allt Gud är. Och vi vet att Gud är tålmodig, Gud är kärlek. Så att Guds vrede uttrycks inte som våran vrede. Det är ju så att om Gud är god, om Gud är fullkomligt god, då måste han också hata ondskan. Annars vore han inte god, oavsett hur ondskan visar sig. Gud, han har gett dig, han har gett din medmänniska förlåtelse utan gräns. Och det är det vi kallar för nåd. Och det är det yttersta uttrycket för Guds godhet. Och att då, om jag då skulle hålla på min rätt att inte förlåta min medmänniska, då skulle jag i slutändan förkasta Guds nåd. Att säga, Jesus, det du gjorde på korset, det är nog bra. Men den här grejen som är mellan oss två, det vill jag bestämma över själv. Där vill jag ha rätten att fortfarande liksom hålla kvar den här oförrätten. Och jag tror att det är därför som Jesus är så skarp. I den här situationen. Sen kan man fråga sig, ska vi förlåta även om någon inte har bett oss om förlåtelse? För att Jesus talar om detta, att det är någon som ber om förlåtelse och då ska ni förlåta. Vi ska gå till ett parallellställe från Lukas kapitel 17. Vi läser vers 3-4 där. står så här: var på er vakt. Och det är Jesus som säger detta. Om din broder syndar, så tillrättavis honom. Och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han syndar mot dig 7 gånger om dagen och kommer tillbaka till dig 7 gånger och säger: jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Och är det också det att någon kommer till dig och ångrar sig och du ska förlåta honom. Och målet med liksom det Jesus berättar här, det är att lösa en konflikt. Och jag tänker så här, att praktiskt gå till någon och förlåta utan att själv ha liksom, någon har bett dig om förlåtelse i situationen. Det kan faktiskt innebära att vi slätar över ett problem. Att personen som det gäller inte förstår vad det handlar om. Och kanske själv inte blir hjälpt i den situationen. Och Jesus, vad han säger är att du faktiskt ska prata om problemet först. Om vi ska det, så ska vi det. Så att Jesus är tydlig med att när vi någon ber oss om förlåtelse, då ska vi förlåta. Och känner vi att vi måste ta itu med något, då måste vi göra det. Men då ska vi prata om det i sådana fall. På ett rätt sätt. Men jag tänker också att Jesus ger ett exempel när han dör. Eller strax före han dör på korset. Så säger Jesus där till dem som har utfört den här dödsdomen: förlåt dem, så de vet inte vad de gör. De hade inte bett om förlåtelse. Jesus förlåter dem ändå. Så att jag tolkar det som att Gud vill att vi ska leva i den här attityden av förlåtelse och ödmjukhet hela tiden. Och vara öppen för att också praktiskt och konkret kunna förlåta precis när den möjligheten uppkommer. Det här behöver ni inte slå upp, men det står i Kolosserbrevet: ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Det finns ett litet ord som Jesus nämner i Matteus som jag inte har tagit upp. Och det är att han säger, vi kan gå dit igen så får ni. Så vet ni att jag inte hittar på någonting. Och det är sista versen, vers 35. Så säger Jesus då: så ska också min himmelske far göra med er. Om ni inte var en av hjärtat förlåter er broder. Av hjärtat. Och det här innebär att faktiskt gör det på riktigt. Och därför så ska vi inte vara allt för snabba, tror jag. Ofta så säger vi till barn som har gjort något fel att, men säg nu förlåt. Och det kan vara lätt att man bara säger förlåt utan att man faktiskt menar det. Eller att man också förlåter utan att man faktiskt menar det. Och det är viktigt att låta såna här processer ta den tid som det behöver ta för att få det rätt. Och det är också viktigt att ta hjälp när man faktiskt behöver. Och det här som jag nämnde i början, det är ibland väldigt, väldigt svåra saker. Så, min poäng är egentligen att betona vikten av att förlåta när du själv har blivit utsatt. Och då kan man fråga sig, Jesus berättar ju massor av liknelser och har liksom massa poänger då som han vill förmedla. Är det här så viktigt verkligen i relation till allt annat som Jesus talar om? Och jag är väldigt glad att vi fick höra bönen vår far här alldeles precis förut i gudstjänsten. Jag tänkte vi skulle se vad Jesus säger där. För i den här bönen, Herrens bön, från Matteus 6, börjar i vers 9. Så ger Jesus exempel på en massa saker vi ska be. Och där finns det här, förlåt oss våra skulder till Gud. Alltså vi ber om förlåtelse, liksom vi, eller så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det finns där att vi ska förlåta andra. Men det är bara en av många saker som Gud vill att vi ska be. Men det som är så intressant är att precis efter den här bönen så har Jesus ett litet tillägg. Han vill betona en grej. Och det är vers 14 och 15. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Här lyfter han upp den här lilla delen av Herrens bön och betonar den. Så till den grad att om vi inte förlåter varandra så kan inte heller Gud förlåta oss. Där var min predikan slut. Och det jag vill att du ska ta med dig är detta. Din skuld till Gud, den är oändligt stor. Du kan inte ställa till rätta. Men du kan få ta emot fullkomlig förlåtelse för allt du har gjort och allt du kommer göra. Eftersom du får den nåden och varje människa får den nåden, så behåll inte skulden som andra har till dig för dig själv. Utan var villig att förlåta. Det är inte alltid lätt, men Gud vill det. Och det är ett val att ge upp rätten i den situationen. Och det är ett val som du måste ta för att den här relationen ska ha en möjlighet att kunna utvecklas till någonting gott. Och för att du ska få det rätt med Gud. Och sen det jag också tryckte på var vikten av att vi måste göra det. Men det är också så att om vi inte gör det så växer den här bitterheten gärna inom oss, så det är liksom, det gror någonting som får sådana skadliga effekter både för oss och för de som är runt omkring oss. Jag vill lämna det så vill jag be. Vill vädja till dig att Ta till dig det här. Men se det som en möjlighet att bli fri. För det är precis det det handlar om. I relation till Gud. Och relation till dina medmänniskor. Jesus, jag tackar dig för den du är. Och allt det goda som du har skapat. Dina goda intentioner för oss människor. Och även fast vi människor har valt att vända oss bort ifrån dig, så har du gett oss en möjlighet till förlåtelse, till upprättelse. Och du ger ut din nåd till oss var än. Jag tackar dig att du ger oss en möjlighet att både få bli fria i relation till dig, att få bli förlåtna, men också bli fria i relation till varandra. Att kunna be om förlåtelse och förlåta varandra. Och tack Gud att du poängterar detta så tydligt för att vi inte ska släppa det här, utan att vi ska låta det liksom ta de här grejerna på allvar och faktiskt gå igenom den smärtsamma processen som det kan innebära för att få bli fria, för att förlåtelsen har sin kraft. Tack Gud att du lägger ner din kärlek i våra hjärtan till dig och till varandra. Och att vi får låta den kärleken få uttryck. Jag vill be för var och en här som som kämpar med detta, att det är, om det är någonting som är så svårt, kanske gör så ont så att det är väldigt, väldigt svårt att förlåta. Det kanske inte heller känns rätt. Ber om din hjälp och din nåd in i den situationen. Och att du, tack att du, när vi väljer att förlåta, också välsigna det steget. Och att du kommer med din befrielse in i den situationen.